Svenske Bert Nordberg har fået succes i dansk erhvervsliv. Først og fremmest i Vestas, hvor han har været bestyrelsesformand siden 2012, men også i TDC er han blevet bestyrelsesformand. Jeg har i lang tid haft et godt øje til svensk erhvervsliv og især til svenske industrivirksomheder. De har en anden historie i Sverige, end vi har i Danmark. De har flere store, tunge, globale industrivirksomheder. De har en anden industriel tankegang. De er mere vant til at tænke i proces, i skala, i stordrift, i disciplin, i kontinuitet, end vi er i Danmark. Bert Nordberg kommer ud af den kultur. Han er uddannet ingeniør, han har gjort karriere hos Ericsson, han sidder i bestyrelsen for blandt andre Electrolux og Saab, og det er derfor, at jeg har inviteret mig selv på besøg hos ham i dag. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, og jeg vil forsøge at blive klogere på den svenske værktøjskasse. Bert Nordberg, tak fordi jeg måtte komme.
Tak. Velkommen hit.
Du kom til Dansk Erhvervsliv i 2012. Der blev du formand for Vestas.
Ja.
Hvilken, hvis du ser på den svenske erfaring, du havde, og det svenske mindset, du kom med fra dine år i svensk næringsliv, hvad er det for et mindset, du kom med?
Ja, altså, jeg tror, at jeg har en speciel syn på det her. Altså, du vet, inom industrin så gör man mycket sådana här streck och fiskar och fyrkanter som kallas processer. Och det är ohyggligt tråkiga bilder och det är tusentals där. Men jag tror att processen är viktig. Processen, hur man arbetar. Om du kommer och besöker mig och frågar mig hur arbetar ni här? Då måste jag berätta om processen. Jag kan inte berätta om organisationen. De flesta visar mig ett organisationsschema. Det säger mig absolut ingenting. Mer än att det är många fina direktörer och så vidare. För mig börjar vi med processen. Så här arbetar vi. Här går stegen. Och efter det gör vi organisationen. Så att man kan utläsa vem är ansvarig för processen i hela organisationen. Så jag tror att mitt mindset är processorienterat. För att man måste förstå processen för att kunna åtgärda problemen. Det är min syn på det hela. Så jag är rätt ointresserad av organisationsschema och rätt intresserad av processschema.
Och process, det är så, är det värdikedjan?
Ja, det är R&D, research, utveckling, försäljning, leverans och allt det är processer. Och vilka steg vi gör saker och så vidare. Och enda sättet att göra ett mer effektivt bolag det är att göra processerna kortare och mer effektiva. Alltså, om du inte jobbar med processer så kan du inte åtgärda ett bolag, hävdar jag. Om du inte har en jävla good luck, liksom. Det är min uppfattning.
Så när du träder in i dörren till en verksamhet, det ja. Första du frågar om, det är, må jag se processen?
Ja, jag frågar, hur arbetar ni här? För det är ett bra sätt, och så börjar de berätta det. Och då kan man upptäcka, som jag upptäckte på Vestas, att varje turbin var en startup company och hade olika processer. Så varje turbin, och då tänkte jag kanske man skulle kunna ha ett samutnyttjande mellan turbinerna. Man kanske skulle ha samma utvecklingsprocess. Man kanske inte skulle ha så många olika plattformar som vi hade. Jag tror det var 7 när jag började på Vestas. Så vi drog ner till 3 plattformar. Man kan ändå göra olika turbiner med samma plattform. Så att det börjar liksom ner på, i maskinrummet och skruva och fixa lite grann istället för att hålla på med direktörspositionerna.
Och det vill säga alltså nu Vestas, det vill säga du kommer till Vestas, du säger må jag se processerna och du förstår ja. Så att processerna där är många.
Ja.
Och din hela din tankegång det är det här det kan vi förenkla.
Ja, och göra mer effektivt och jobba smartare utan att tappa technology leadership. För att jag är av uppfattningen att det kommer att finnas många low cost country som kommer kunna göra det alltid billigare. Man kan inte vinna på pris om man kommer från vår värld. Man kan bara vinna på teknologiledarskap. Och då gäller det när man då ska spara pengar, vilket vi var tvingade att göra 2012. Det fanns liksom ingen val. Då gäller det att vara försiktig och skära ner på utvecklingssidan så att du kan behålla ditt teknologiledarskap och behålla din globala number one position. För att den är så oerhört viktig för att vara inbjuden till alla affärer i världen. Liksom.
Så är det här med processtankegång, är det det man kommer med som, alltså Sverige har de här stora industriella verksamheter.
Ja.
Det är ett mindset du har vuxit upp
ja,
med.
Ja, det är det. Alltså, det. Och jag har de här pärmarna som är så här tjocka, en decimeter tjocka med processkartor är ju inte så där.
Det ska vi förklara, vad är det?
En processkartor, ja, det är sådana här pärm du öppnar och så. viker du upp ett papper så kan du följa processen och allting görs och så vidare. Det är genuint tråkigt att titta på de här papperna. Men det är den enda möjligheten du har för att ändra verksamheten. För ändrar du inte arbetsprocessen så händer det ingenting. Det är klart du kan skära ner så att till slut så är det inget folk. Men då händer det ingenting i processen. Du måste liksom göra någonting åt arbetsprocessen samtidigt som du gör någonting åt kostnaderna.
Så när jag iakttar svensk sådan industriell tänkning så tänker jag på skala och stordriftsfördelar.
Ja.
Global tillstedeværelse och så först och främst också exekvering.
Ja.
Det är svensk industriell tänkning som du har vuxit upp med.
Ja, det är det. Och stordriftsfördelar, det är ju till exempel av att om du har flera plattformar i olika turbiner, om du då kan börja samutnyttja och köra samma plattform på tre modeller, så får du större volym. Då får du ner tillverkningskostnaden genom att du har större volym i inköp. Du kan göra effektiva fabriker, du kan kanske göra det på en fabrik istället för tre fabriker och så vidare. Hela tiden jakten på effektivitet blir viktig för att klara av de här fördelarna.
Men det låter rätt inlysande.
Ja, det.
Men det vill säga det är inte så nämnt som det låter.
Nej, men det tar ju tid. Alltså det är ett beteendeförändring också. Va? För att många hade ju... En idé var ju här att varje turbin skulle vara en startup-company och man skulle jobba liksom som Silicon Valley och sådär. Jag tror inte mycket på det där utan jag tror på ett så pass stort bolag och gammalt genuint bolag måste man få ordning på processerna. Och vi hade ju också vice ordförande Lars Josef som kom från Sandvik som har gjort turbin och så vidare. Så vi hade ju god hjälp av någon som kunde hjälpa till med att sätta det på plats. Liksom. Jag hade ju rätt mycket tid med att förhandla med banker och andra människor för att rädda företaget genom den här ekonomiska krisen vi hade. Där.
Ja, för det var ju så en svensk ledelse verkligen där kom in. Det var dig, det var Anders Runevad som CEO.
Ja, inte första året. Det var ju ditt liv i 12 månader tror jag. Och sen så rekryterade jag Anders för att då hade vi... Då kom vi in i en ny fas. Då hade vi gjort väldigt mycket cost-cutting, städat upp plattformar och lite grann och så vidare. Men nu behövde vi en ny ledelse med mer fokus på tillväxt. Och vi behövde en CEO som är en fantastisk säljare som Anders är. Så att jag ville tillbaka in i tillväxt och Anders blev tillgänglig och då bytte jag CEO.
Så jag hade en ledelse med en svensk formand och en svensk næstformand och en svensk CEO och en svensk CFO.
Ja, just precis.
Men det som du redegør för här, är det handlar det i verkligheten mycket om disciplin?
Ja, det vet jag inte, men det blir lite enklare.
När jag ser Vestas henover årene, jeres prioriteter, det är ju de samma. Altså, de her ordene har ændret sig lidt, men i virkeligheden, så de prioriteter, I har kørt efter nu i 8-9 år, det er jo de samme.
Ja, og det, jeg tror liksom ikke på, det finns ingen sån her gordisk knut som man kan liksom svänga om snabbt och så vidare, utan du måste följa en plan. För mig är det så här att bestyrelse och ledning måste veta var bolaget ska vara om 5 år. Annars kan du inte fatta beslut. Annars vet du inte var du ska. Det är som att köra bil utan karta. Du måste ha målet där så du vet för att om alla ansatta förstår visionen 5 år framåt då är det mycket enklare för beslutfattande. Vi ska dit, alltså måste jag fatta ett beslut som är så här. Så det, ett stort jobb är att övertyga ledning och bestyrelse om att komma fram med en gemensam vision. Och sen så sälja in den till alla ansatta. För då tappar du behovet av att instruera. Folk vet visionen, de vet var vi ska och så vidare. Så att jag tror också på att du måste kunna måla upp en framtid för att få folk att stanna kvar, för folk att tro på företaget och så vidare. Så att det måste man göra hela tiden och uppgradera och så vidare. Så nu är det nya liksom här hur vi ska bli världsledande i offshore och så vidare. Vi har sådana här långsiktiga planer.
Vestas har i ögonblicket prioriterat discipliner som global tillstedeværelse, skalerbarhed och teknologisk ledarskap.
Ja.
Och det är sådan ungefär de samma de har varit i lång tid.
Ja.
Och det du redogör för här, det är kontinuitet.
Ja.
Alltså man kan inte skifta undervejs. Alltså, man ska självklart justera.
Ja, nej, man kan justera och så vidare. Och sen så, man pratar ibland om outsourcing och så vidare. Jag brukar ta ett exempel. Vi hade en fabrik som gjorde kontrollpaneler. Vi hade 40% utilization. Så kom det en tysk som ville köpa fabriken. Och han kunde driva den med 100% utilization för han tillverkade åt andra också. Och vårt pris sjunker 30% för att han kunde utnyttja fabriken. Då tycker jag det är läge att outsourca. Jag tycker det är läge att outsourca när verksamheten fungerar. Outsourca icke fungerande verksamhet tror jag är livsfarligt. Utan du måste först ta ordning på den. Sen kan du outsourca och titta på hur kan du få det effektivare. Hur kan du tjäna pengar på det.
Men den tidigare ledelsen i Vestas sagde jo de samme ting. Så forskellen ligger den i eksekveringen?
Ja, jag tror att vi är ganska duktiga i företaget idag. Men jag tror inte det har med svenskt och danskt ledarskap att göra. Utan jag har en dansk CEO nu. Och det verkar alldeles utmärkt med Henrik och, eller Anders. Det är samma sak. Nu kände jag ju Henrik efter att han har suttit i bestyrelsen i flera år. Men det är liksom ingen skillnad. Jag tror inte det är så stor skillnad på dansk och svensk ledarskap, men att i Danmark så är det mycket kortare, för att i Sverige är man så artig, man ska är lite mer försiktig. I Danmark är det mer pang på, vad det passar mig bättre att vara i Danmark än i Sverige.
Ja, man har sådan altså, hvad skal vi sige, ryddet siger jo, at i Sverige træffer man langsomme beslutninger, men så eksekverer man også hurtigt. I Danmark er det lidt omvendt.
Ja, just det, man fatter beslut i Danmark og så. I Sverige så har man ju konsensus, här kallas det, man säljer in idén. Så när man väl fattar beslutet så vet alla vad de ska implementera.
I Danmark är det lite omvänt.
Ja, men vi har bättre fighter i Danmark i bestyrelserummet och i diskussionerna. Så att vi hinner liksom diskutera igenom det. I Sverige så är det lite mer artigt beteende. I Danmark kan det vara lite tuffare tag.
Men bara för att förstå forskellen, det vill säga i Danmark är vi gode till att träffa sådana rätt hårda beslutningar. Ja. Men när vi så ska exekvera dem så kan det gott gå lite långsamt.
Så jag tror att det är någon mix mellan svenskt och dansk som blir det optimala i slutändan. Alltså, det tror jag faktiskt.
Men nu har du väl också efter alla de här åtta år i Vestas satt ditt prägg på kulturen?
Ja, det tror jag. Det blir ju så. Alltså, jag är kanske ovanlig för att jag är ganska aktiv bestyrelseförman och talar med CEO nästan varje dag. Och för att jag vill inte att du ska ringa och så vet jag inte vad som pågår, utan jag vill veta vad som pågår och om det har hänt någonting, och jag ser till att vara informerad och jag ser till att bestyrelsen engageras. Vi har ju olika kompetenser i en bestyrelse, olika specialiteter, och då har vi ju en technology committee där folk som är lämpliga för den stödjer operation, de stödjer R&D på Technology Committee. Sen har vi då Audit Committee som går igenom finanserna och så vidare, och sen har vi då Nomination Committee som jag leder liksom, för att ta in nya människor och så vidare. Och det gör ju att alla i bestyrelsen har en roll som är utöver att bara sitta i bestyrelsen, så är man specialitet. Helle Thorning-Smith är ju väldigt lämplig att ha för lobbyingverksamhet och få kontakt med rätt politiker och så vidare, så hon är en enorm tillgång på den sidan. Eva Bernick är ju en enorm tillgång på digitaliseringssidan och reviewar våra IT-system och så vidare. Så att vi har lite grann utnyttjat, man sparar konsultpengar genom att ha sådana människor i bestyrelsen för att de gör ett jobb för en.
Hvordan, för när du har en bestyrelse så har du några kompetenser som du lige nämnde. Och hvordan, så du ikke bare, at de ikke bare mødes hver anden måned til et møde, hvordan udnytter du, at de mennesker faktisk har nogle kompetencer?
Ja, jeg udnytter det gennem at til eksempel, at Eva gør review på IT-sidan, på, når de skal gøre store investeringer eller byte system og så videre. Jeg kan be Helle om kontakter i England nu, når de går ud og EU, hur vi skal kunne agere bra der og så videre. Va? Så
at, men ikke sådan, at de bliver en del af driften?
Nej, det får det ikke bli, utan det er vel mere bare at åbne dører. Door opening. För att du får inte ta ifrån management ansvaret för att driva verksamheten. Men däremot så att ha en bestyrelse, det är som att betala skatt. Om du inte utnyttjar den så är det samma pris. Men om du betalar ett pris för bestyrelse så kan du utnyttja den och deras kompetenser. Då säger jag till ledningen här att ni får lov att utnyttja oss. Men gör ni inte det för ni fortfarande betalar samma pengar. Så ju mer ni utnyttjar bestyrelsen, ju mer får ni tillbaka på de pengar vi betalar för att driva en bestyrelse i bolaget.
Bert Norberg, nu har vi talt om de her ting med, hvordan du ligesom oplevede dansk erhvervsliv, da du ankom. Dine strategiske prioriteter, hvis du er formand, når du er formand, bestyrelsesformand for en globalt orienteret teknologivirksomhed, hvad er dine prioriteter? Hvad er det vigtige?
Ja, jag måste ju säga att prioriteringarna, man har liksom grundprioriteringar. Och det är de vi har pratat om. Det är teknologiledarskap, tror jag på. Jag tror liksom att best quality wins. Det har varit min erfarenhet i andra industrier också. Liksom, att det går inte med medium quality. Det är best kvalitet vinner. Och då kan du också klara av att ha problem någon gång för att de vet att du löser de problemen för du är ett kvalitetsföretag. Sen är ju skala viktigt för att få ner kostnaden. Alltså för att kunna vara konkurrenskraftig. Men teknologiledarskap kommer före skala i prioritering. Du börjar med teknologiledarskap, bli bäst. Sen kan du bli cost efficient efter det. Men är du inte bäst så kommer du aldrig kunna bygga skalan och få den volym som behövs. Va? Så det är väl de prioriteringar som jag tycker är absolut viktigast. Sen är det ju också att jag tror ju på att människor som jobbar länge i ett företag blir värdefulla. Så det gäller att skapa en miljö där folk inte hoppar av. Jag tror liksom att varje gång det går ut en medarbetare som har jobbat här 5 år så går det ut 1 miljon genom dörren. Så det gäller att skapa en miljö där folk trivs och vill jobba i företaget. Nu är det ju attraktivt idag med grön energi. Så att vi har inga problem att rekrytera, men det är ju det när man har lärt upp folk och de blir duktiga på sitt jobb så vill man behålla dem. Och så vidare. Så att jag vill inte ha för stor personalomsättning. Det är viktigt för mig liksom, att folk stannar kvar i bolaget. Och att de tycker om att jobba på Vestas.
Du har 3 prioriteter.
Mm.
Det är de 3 viktiga.
Ja.
Det här med teknologiledarskap. Det är ju också tit något man talar om. Man ska vara unik till något.
Ja.
Man ska vara något som de andra inte kan kopiera.
Mm.
Och det är ju inte alltid det harmonerar med skala och stordrift.
Nej, men det här håller ju också på att bli ganska mycket softwarebusiness. Hur man styr de här turbinerna och hur man utnyttjar effektiviteten i dem. Så att algoritmerna på tillverkning av blad och sådana här saker blir också en konkurrensfördel. Så att jag tror att man kan... Det viktiga för kunderna det är att säga att du kanske har en turbin som är jämnbördig, men du måste hela tiden ha en roadmap som hela tiden visar att du ligger först med ny teknologi, nya idéer och så vidare. Därför har vi startat något som vi kallar Vestas Venture, där vi har investerat 100 miljoner danska för att använda att köpa in oss i startupföretag som har ny intressant teknologi och följa dem. Och vi har investerat i Northvolt, det här batteriföretaget, för att se om vi kan vara först med rätt charging-modell och så vidare. Så att jag tror att vi har hittat olika verktyg för att ligga i framkant hela tiden.
Och när man är teknologisk förande,
ja,
point taking, men hvordan skapar man skala? Alltså, hvordan kan man tänka industriellt i stor skala i en verksamhet som jeres och så stadigt fasthålla sin teknologiska förskap?
Ja, men jag tror att 80% av turbinen är standardprodukter så du kan använda alla turbiner. 20% är unika. Det är så du skapar skala. Om varje turbin är 100% unik så kommer du aldrig få skala. Det finns inte en möjlighet. Därför är det viktigt med det här med det, att plattformarna används i flera turbiner. Och sen så är väldigt mycket av skalan beroende på att du kan ha samma kort men du har annan programvara.
Det ska ni förstå.
Alltså du har annan software. Du kan ladda annan software men du har samma CPU kan man kalla det. När du, i kontrollpanelen där du styr turbinen och så vidare.
Det är samma plattform?
Ja.
Du nämner som din 3 prioritet att det ska vara ett rart sted att vara.
Ja.
Hur gör man det?
Ja, det jag hävdar att man gör det genom att rekrytera rätt människor. Och där tror jag att man kan börja. Där är jag intresserad av organisationsschema för första gången. Det är rätt man på toppen. Det är rätt kvinna på toppen beroende på vilken avdelning det är på och så vidare. Och att jag tror folk attraheras av att jobba åt bra chefer. Så jag tycker det är viktigt att vi ska ha bra chefer i företaget och satsa på ledarskapsprogram och sen så då ta in unga toppstudenter i sådana här rotationprogram som får jobba på olika avdelningar och så vidare så att det känns attraktivt att komma. Sen Är man i Danmark och vill jobba internationellt så är Vestas ett fantastiskt företag att komma till. Vi finns i 80 länder och man kan prova att bo på olika ställen i världen. Kanske inte just nu under pandemin, men när det är över och så vidare. Så tror jag det är ett sätt att vara attraktiv, det är också att ha goda framtidsmöjligheter för den ansatta.
Men det vill säga talent är en prioritet.
Ja, talent är väldigt stor prioritet.
Och det är inte kun fagligt talent, det är också personligheter.
Ja, absolut. Det är inte, de flesta är, vad vi säger i Sverige, civilingenjörer som kommer in i utvecklingssidan och så vidare och sen jobbar med vissa, passar på sales och vissa går till produktion och vissa gör karriär på det viset. Men det är ju ett ingenjörsföretag.
Det är också att man i moderna ledelse ska sörja för att de kompetenser man nu har i sin organisation, de passar till uppgiften.
Ja.
När så uppgiften ändrar sig.
Ja, ja, absolut.
Så ska man också ha handlekraft till att flytta folk eller flytta dem, skilja sig med dem.
Ja, och man, jag tror man måste också, man ska inte vara rädd för att, för kompetens är så att karriär för mig det är ju liksom inte bara flytta uppåt, det är att bredda sin kunskap från A till Ö liksom, om du bara kan A till C. Jag har sett ganska många exempel på där vi för snabbt flyttar upp folk så de tappar på vägen liksom. Man behöver hela kunskapen för att kunna arbeta sig upp och så vidare. Och vi har haft en brist, upptäckte jag när jag kom hit, i utvecklingen. Så därför så har vi fått rekrytera externt, vilket jag egentligen inte vill. Jag vill ju att folk ska växa internt i företaget. Va? Så att vi har ganska tuffa krav på human resources eller people and culture som det kallas här. Att det måste liksom utvecklas nu ett succession program. Så att när någon slutar i ledningen ska det finnas interna kandidater, alltid.
Men det betyder också att man är nödt till, av många goda grunder, att skifta folk när de så inte längre har kompetenser som passar till
uppgiften. Ja, ja.
Så måste du skilja dig med dem.
Nej, då passar det kanske någon annanstans i bolaget. Det är liksom, det här är väldigt duktiga människor.
Så det handlar också om transparens?
Ja, absolut. Absolut.
Omkring, du är ju en industrivirksomhet, eller du är också en teknologivirksomhet, men du är ju en industriell verksamhet. Och något som ju är viktigt i det, det är det här med sin supply chain.
Ja.
Hur säkrar du att du har en supply chain som inte utvecklar komplexitet?
Ja, det är väldigt många. Alltså, jag kan göra det lätt för mig att ansätta en bra CEO som vet hur man gör. Och det har vi haft. Och han har ju slutat nu, Sean Mark, som körde första perioden. Han kom ju från Michelin och hade gjort bildäck och produkter, men hade en vana att bygga upp en global supply chain. Våra grejer är så stora så det är svårt att tillverka allt i Kina och skicka det ut i världen, utan vi måste ha fabriker nära. Då gäller det att bygga fabriker som är lätta att sätta upp och lätta att plocka ner och lätta att flytta, speciellt när det gäller blade. Så gäller det att ha partner, för att volymen går upp och ner så här. Och det gäller då att vi säkrar produktion på där det alltid finns beläggning. Och sen har man partner som kan göra topparna och så vidare. Så att det är så många faktorer på supply chain. Vi har ju också valt att vi kom på att vi är inte bäst i världen på transport. Så vi skrev ett jätteavtal med DSV. För ni är bäst i världen på transport. Och här är liksom kraven vi har och så vidare. Och efter långa förhandlingar så har vi nu landat ett avtal med dem. Så de ser till att vi får den bästa transporten utöver världen. Och det mot att vi ska ansätta transportexperter och så vidare. Jag tyckte att det är mycket bättre att DSV gör det. Jag litar på dem.
Så det är en outsourcing?
Det kan man säga. Men vi har aldrig transporterat någonting själv. Det är liksom bara det att vi väljer en transportör som sen får. Om de behöver hyra in andra så får de göra det. Vi har liksom lagt det på dem.
Men outsourcing är ju, det kräver ju att man är superskarp på,
ja,
vad är det jag själv bör lave,
ja,
och vad tror jag på att jag kan lägga ut till någon annan.
Ja, exakt. Och vi jobbar hårt och vi har executive möte med DSV varje månad och går igenom vad det har gått rätt och vad det har gått fel och så vidare. Nu är det en fördel att DSV är ett danskt bolag. De sitter här i Köpenhamn och vi kan träffas lätt. Och Jens Lund har ju suttit i bestyrelse, men jag tyckte att det var inte så lämpligt efter det här avtalet så att han fick lämna det.
Men ellers, bortset fra det med transport og DSV, når I træffer beslutninger om outsourcing, hvordan vurderer I, hvad tør vi outsource, og hvad er vi nødt til selv at lave?
Ja, nej, altså, for det første skal du veta at jeg er ingen stor vän av outsourcing. Jag tycker liksom att det är bättre att vi gör det själv. Men om vi inte kan göra det effektivt och så vidare, eller om det är någon produkt. Vi gör ju inte skruvar och muttrar själv, det köper vi in och så vidare. Så att var går gränsen och vad ska vi göra själva? Men jag tror att om man ska göra konkurrensfördelar ska vi bygga turbinerna själv. Det är någonting som vi ska göra. Blade kan vi outsourca, men inte de senaste modellerna. Utan de äldre modellerna som konkurrenterna ändå kan kopiera. Då kan vi göra det. Men de senaste modellerna vill vi göra själv. Så att vi har lite åldersperspektiv i hur vi outsourcar också.
Så en av dina konkurrensfördelar, det är att du har din supply chain in-house?
Ja, det är en konkurrensfördel. Inte allt, men en hel del.
Bert Norberg, till sist vill jag gärna höra lite om hvordan du leder som bestyrelsesformand. Når du leder din bestyrelse, du har været lidt inde på det, altså du forsøger at bruge de kompetencer, der nu engang er i bestyrelsen. Hvordan skaber du et miljø i en bestyrelse, hvor alle kommer til ord, hvor du sikrer dig, at alle dem, der sidder omkring bordet, de faktisk bidrager?
Ja, men det er svårt at sige. Altså jeg er jo sikkert, det bliver ganske irriterende for ledningen, for at jeg er ganske nyfiken på, hvad som pågår. Jeg vil veta, hvad som pågår. Jag vill inte ha något sådär att man gömmer problem, utan upp med dem på bordet så diskuterar vi dem och så löser vi dem. För det är aldrig personligt, det är ett problem företaget har och det löser vi. Jag leder ju med väldigt stor kommunikation mellan mig och ledningen i bolaget. Mest med Henrik, det är nästan dagligen och vi kommer väldigt bra överens. Så att det verkar väldigt gott mellan honom och mig. Sen när det är bestyrelsemöte så jag är en ganska trevlig prick så att folk är inte rädda för att ta upp saker på styrelsemötet. Och jag försöker gå runt bordet och för det är en del som aldrig säger någonting om du inte liksom pekar på dem och ber dem säga någonting. Så att ibland så får man ju hjälpa även employee representative. Vi har ju 4 sådana i bestyrelsen, 2 kvinnor och 2 män som är employee representative. Och ibland är de lite tysta och jag tycker att de har ett stort värde för de är inte bara en god rapportör om vad som händer från employee-sidan. De är också goda säljare för styrelsen ut till employee. Så de måste betraktas som fullvärdiga bestyrelsemedlemmar. Så att vi har, och nu har vi varit så många år tillsammans så att det finns inga sådana här hinder folk säger och är väldigt, väldigt skarpa. Det är väldigt intelligenta människor i bestyrelsen och väldigt kloka människor. Så att jag känner mig tacksam att jag har lyckats rekrytera de här människorna som vi har idag.
Där är 2 ting jag gärna vill vända med dig omkring ditt arbete i bestyrelser. Ikke kun Vestas, men också i andra bestyrelser. Den ene, det är alltså ny teknologi fyller ju mer och mer.
Ja.
Alltså, det är ju hela efterhånden allt blir sett igenom ny teknologi och vad det kommer till att betyda. Är din generation kvalificerad till att förstå ny teknologi?
Om man säger så, jag har aldrig fått hjälp i att sätta upp en PC eller en telefon eller någonting, utan det gör jag själv. Det är upp till dig själv att följa med vad som händer i teknologin. I min generation så finns det flera olika människor. De som absolut inte är intresserade av teknologin och de som jag är väldigt intresserade av och läser tidskrifter, följer med i teknikutveckling och tycker väl att den här digitaliseringen är intressant och hur många saker man kan digitalisera bort, som jag säger, i världen och hur mycket man kan göra enklare. Men i bestyrelsearbetet så är det ju, man behöver en teknisk kompetens, men det är inte det som är huvudsaken i bestyrelsearbetet. Jag tror att det är viktigt, det är lätt att säga när man har blivit äldre, men erfarenhet är otroligt viktigt i bestyrelse. Folk som har gjort det, folk som har varit i Pakistan och öppnat kontor, folk som har varit i Bangladesh och sålt och så vidare. Som känner en trygghet, i alla fall i Västra, känner en trygghet i att göra global business och hur man gör och hur man löser problem när det gäller transporter och custom och politik och så vidare. Och sen så hur man ser till att bribery inte förekommer och hur man inte bara är ett clean företag klimatmässigt utan är ett clean företag i allt man gör och så vidare. Det kräver erfarenhet. Men det hjälper ju till om du är tekniskt intresserad och sitta i ett ingenjörsföretag. Alla är ju liksom mer eller mindre ingenjörer här. Och om du ska få respekt när du är ute och pratar med R&D och så vidare så måste du kunna någonting i alla fall.
Så det är inte så att ny teknologi sen helt ändrar hela mindsetet för vad det vill säga att sitta i en bestyrelse?
Nej, det tror jag inte.
Det andet vigtige opgave for en bestyrelsesformand, det er jo succession.
Ja.
Hvordan sikrer du dig, at du hele tiden har din succession på plads, hvis nu din CEO får den der berømte tagsten i hovedet? Altså, hvordan arbejder I med succession i?
Jeg har en årlig gennemgang af alle direktørspositioner og alle ledelsepositioner. Jeg tittar på hvem som kan efterträda direkt, hvem som kan efterträda om 2 år og hvilke externa mennesker som kan efterträda. Det gör vi i en årlig klocka och går igenom det här. Så att jag känner mig väldigt trygg i successionsplanering. Även när det gäller bestyrelsen.
Så var långt ned i nivå i organisationen?
Jag är väldigt intresserad av Henrik. Henriks direktrapporterande. Henrik är väldigt intresserad av de som är hans direktrapporterandes direktrapporterande. Vi jobbar med något som vi kallar farfarsprincipen eller bästefarsprincipen. Så om Henrik vill ansätta någon så måste jag godkänna eftersom jag är bäst och far. Och så har vi i alla nivåer. Så om Marika vill ansätta någon på finans så måste direkt rapportera till henne så måste Henrik godkänna. Det är den så kallade, det har jag tagit med mig från Sverige, bäst och fars principen. Och då har man någon form av kvalitetsuppföljning på alla rekryteringar.
Det vill säga, hvis de här människor faller väck så är du förhållsvis komfortabel med
att ja, det är jag. Det finns vissa positioner där vi inte har någon. Och då har vi säkerställt genom samarbete med Headhunter att vi vet vem som finns på marknaden. Och vi säkerställer med Human Resources eller People and Culture vem vi ska utveckla så att det finns någon färdig om 2 år och så vidare. Och sen är vi extra snälla mot de som har positioner så de inte slutar. Så vi måste ju säkerställa att vi har nyckelpersoner kvar. Liksom. Så att det.
Bert Norberg, tack för att jag måtte komma.
Du är så välkommen. Tack.
Här slutade min samtale med Bert Norberg, men jag bad honom efterföljande om att sätta några fler ord på hvordan han ser Vestas konkurrensfördel. Så jag tände för optagelsen igen, och här kommer extra 5 minuter. Bert Norberg, hvis du ser med din industrielle baggrund, og så kigger på Vestas, der skal man jo være skarp på sine konkurrencefordele. Hvordan vil du kort udtrykke de konkurrencefordele, som Vestas konkurrerer på?
Ja, Vestas, jeg tror, at vi vinder på, at vi har technology leadership. Technology leadership er liksom grunden for hvad vi tænker. Sen har vi jo en overlegsen cost of ownership. Vad det kostar att driva våra vindkraftverk under en 20-årsperiod till exempel. Som jag tycker är en viktig faktor när man tittar på ekonomin i det här.
Och det vill säga att deras kvalitet är hög.
Hey.
Men samtidigt fördi I är effektiv.
Ja, och vi har en hög uptime på våra vindkraftverk.
Hållbarhet.
Ja, alltså att kunderna kan få ut energi mer tid än vad man kan.
Så det vil sige, den kvalitet, I konkurrerer på, den har også effektivitet og holdbarhed i sig?
Ja, det har den faktisk. Og sen så tror jeg, at man får ikke glemme bort at Vestas er et attraktivt företag som attraherer world class talent. Folk fra hele verden vil jobbe i klimatindustrien, grøn energi. Og vi behøver ikke søge folk med annonser, utan vi får spontane ansøgninger fra mennesker fra hele verden. Som attraheras av att vi har ett purpose att göra den här planeten bättre. Och det attraherar toppkrafter från hela världen. Så att jag tror att våra talent blir också en konkurrensfördel.
Så det var 2. Det var kvalitet. Det var I tilltrækker talent i kraft av deras purpose.
Ja. Och sen har vi global presence. Vi har ju kunder som är över flera kontinenter. Som vill ha ett one face interface till sina leverantörer och vi kan leverera i hela världen. Vi levererar idag, hur många länder tror jag det är? Över 80 länder. som vi har levererat vindparker i och still counting. Så att för oss, och det, den här global presence skapar volym, vilket ger oss en konkurrensfördel när det gäller skala, vilket ger oss en konkurrensfördel när det gäller sourcing och tillverkning, så att vi kan fortsätta med hög kvalitet och ha ett konkurrenskraftigt pris.
Så global tillverkning, det ger den skala stordriftsfördel.
Ja.
Och det är en konkurrensfördel, det här service.
Ja, och så är så där tror jag att där kan man ju lätt reda ut att vi har den här industrins största serviceorganisation. Vi vill driva den själv för att den är en stor fördel för oss, inte bara för att kunderna lätt kan få hjälp om de behöver. Vi har byggt upp en remote access så vi kan övervaka våra kunders vindparker och vara proaktiva. Och vi får en fantastisk feedback loop in till R&D. Om någonting behöver rättas till i design så vet vår serviceorganisation det. Så om man har en egen serviceorganisation så får du en helhet som fungerar mycket bättre. Så det blir plötsligt en stor konkurrensfördel.
Så istället för att avlevera en mölle och säga goodbye, ja, så får man nu...
Ja, vi följer dem hela livstiden.
Det var något du hade lärt i Ericsson.
Ja, just precis. Jag lärde... Jag byggde upp Global Service på Ericsson och såg stora fördelar med det. Och bestämde mig då för att övertyga bestyrelsen här i Vestas att vi ska göra samma sak här och ha en stark, effektiv service force. Och det blev också en karriär för utvecklingsingenjörer som vill komma ut på fältet och inte bara sitta bakom en bildskärm hela dagarna. Så att det skapar fördelar också för talents.
Så 4 konkurrensfördel, kvalitet, tilltrækning af talent i kraft af purpose, ja, skala og service.
Ja, det er ikke så dårligt. jeg tror, at det finns säkert flera konkurrensfördelar när det gäller även andra områden här. Men jag tror att det är de viktigaste för mig. Jag personligen tycker att vi processorienterade är viktiga, en viktig fördel. Att vi jobbar hårt med att våra processer är effektiva i företaget. Men det är min egen idé liksom.
Och sätt några fler ord på det, det vill säga som konkurrensfördel.
Ja, alltså vi lägger mycket tid på att utveckla våra arbetsprocesser. Se till att vi gör dem på det effektivaste sättet. Skapa verktyg för att korta arbetsprocesserna. Vilket gör att vi får fram mer konkurrenskraftiga produkter.
Okej, okay. Tack. Mm.
Tack. Men det var väldigt trevligt ja. I alla fall.